Visste du att svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama? Därför finns TV.nu. En tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamingvärlden med TV.nu.
Sportbladets Premier League-podd för, jag tror, första gången på väldigt länge vi spelar in på en torsdag. Det var ju standarddag förr i tiden. Men ja, omständigheter ledde oss hit helt enkelt. Kalle Karlsson, du är med mig som vanligt här i Stockholm. Vi sitter i ett annat rum idag. Om det är någon som tycker att ljudet låter lite annorlunda så är det, ja, på grund av omständigheter det också. Som gör att vi befinner oss här. Frida, du är på din vanliga plats, tror jag, i London, va? Mm. Magiskt. Vet ni vad? Vi har ju dubbla omgångar att ta tag i här. Vi kommer väl koncentrera oss på det senaste som hände. Det som hände i helgen känns ju rätt gammalt vid det här laget. Men vi får väl försöka på något sätt reflektera bakåt genom de matcherna som spelades i tisdags och igår. Sen har vi ett par matcher kvar utav den här omgången som ska spelas ikväll. Då, bland annat Arsenal-Brighton som är intressant men som vi kommer få prata om i nästa vecka helt enkelt. Jag tänkte att vi skulle börja med Merseyside Derbyt som spelades igår kväll. Liverpool mot Everton. Det var ganska många som på förhand ändå kände att ja, men Everton kanske har någonting att hämta här. Det är derby, Liverpool har gått lite halvknackigt får jag ändå säga. Det har varit ganska marginella segrar. Det var bara en uddamålseger mot Brighton i helgen. Arsenal såg ändå ut och pressade Leicester länge på bortaplan i helgen. Och då väljer Jürgen Klopp att slänga ut spelare som Salah, som Firmino, som Jordan Henderson. Alisson förstås avstängd efter sitt röda kort mot Brighton. Och in kommer Shaqiri som gör säsongsdebut. Lallana som väl inte startat speciellt många matcher den här säsongen. Origi som vi ju vet kan göra saker men sällan startar matcher. Och lyckas ändå få matchen precis där dit de vill, Kalle. Dels på grund av att de spelar väldigt bra. De har ju en viss mané kvar då i startelvan som gör en otrolig match. Men också för att Everton låter dem vara bra i perioder. Vad säger du?
Ja, nej, men det har vi sammanfattat ganska bra. Det var ju ett Everton som... Jag vet inte om jag gav dem så stora chanser egentligen. De har ju inte... haft någon vidare form den senaste tiden, kommer till Anfield med ett självförtroende som är totalt dränerat och som dessutom mynnar ut i en fembackslinje som inte som visar sig inte kunde försvara heller. Det var mycket märkligt att se Everton ställa upp med så, ska jag säga, ihålig matchplan som de hade, att stå och bjuda på de ytorna bakom sig när Liverpool har en helt ny offensiv på planen som förmodligen hade haft ganska svårt att öppna ett lågt försvar. Jag tror verkligen det. Men att de då väljer att bjuda på yta bakom sig, att de får stå och pricka in bollar, bjuda på omställningar där man dels bjuder på omställningen, dels inte förhindrar den när den väl har uppstått heller. Det var självmord faktiskt.
Vad säger vi om spelarna som kommer in då? Tänker på Lallana, Shaqiri, Origi.
Ja, det säger ju väldigt mycket. Det säger ju att Liverpool har en mycket bredare trupp än vad man kanske anar. Man tänker ju bara att man blir förblindad av den där trion de har där framme som är absolut världsklass. Men de spelarna som är bakom är ju spelare som har lyft sig en och två och tre snäpp de senaste året. Origi vet vi vilka bravader han gjorde i våras. Och Shaqiri har ju också varit en mer komplett spelare i Liverpool, tycker jag, tidigare i sin karriär. Och de visar ju här att de kan komma in och göra skillnad. Och Origi var ju fenomenal igår, tycker jag. Både hans mål är ju jättefina, men också hans allroundspel är ju betydligt bättre än den Origi vi kom ihåg från ett antal år tillbaka, när han var ganska kantig och inte var någon direkt spelare man kunde kombinera med, utan mer en spelare som möjligen kunde springa och inte så mycket mer.
Mm. Hur följde du matcherna i veckan, Frida?
Jag vet knappt, hör jag på att säga. Jag vet knappt vilken dag det är. Den missar jag ju givetvis, Merseyside Derby, på grund av United Tottenham, som ju också var hyfsat intressant. Men det är ganska svårt att hänga med nu. Det är mycket matcher.
Mycket matcher är det, och det känns nästan som att vi har ju bara liksom precis kommit in i den här perioden nu. Det kommer ju vara så här, känns det som. I alla fall för vissa av lagen, två till och med tre matcher i veckan den närmsta månaden här. Det kommer bli oerhört intensivt.
Men det var ju intressant, tycker jag, om man tittar på den här matchen, att dels Liverpool, de var ju sylvassa offensivt. Och det är egentligen ingen nyhet. Det var ju bara ännu mer imponerande att de var det, även om de satte Firmino och Salah på bänken. Det var ju ytterligare bara ett styrkebesked egentligen av truppen. Men det var ju intressant att de var så sårbara defensivt i den här matchen. De släpper två bollar, de hade ju kunnat släppt fler bollar. Everton tycker jag hade ett antal chanser i första halvlek. Dels ett par nickar som de hade kunnat gjort bättre. Dels något avslut av Iwobi där han skickade den helt åt skogen, när han kunde avsluta betydligt bättre. Och sen hade ju faktiskt Calvert-Lewin ett friläge som Van Dijk räddade upp, men där Van Dijk hamnade helt fel i första läget och försökte ställa någon slags offside, eller han tajmade i alla fall inte linjen rätt. Och sen har de ju det här jättefriläget av Keane i slutet av matchen. De hade ju kunnat gjort 4-5 mål i den här matchen. Nu gör man ju inte mål på allt, såklart, men det var i alla fall ett ihåligt försvar i Liverpool. Nu vann de ju komfortabelt och hade ju kunnat vunnit större, för de hade ju själva också. Jag menar, Mané hade ju, vi kan komma in lite mer på honom sen, men han hade ju två chanser där han borde samla ihop till ett hattrick till slut. Så att ett rättvist resultat hade kanske varit 7-3 den här matchen, eller något. Och det säger väl något om hur öppna spel det var åt båda hållen. Framförallt åt Evertons håll.
Ja, det var ju en domare också, Mike Dean, som är från Liverpool och som tillät det mesta hända på den här planen.
Ja, det får man säga.
Delade ju nästan in, och delade nu typ 2-3 kort under den här matchen. Det kunde varit
7-8.
Kunde varit betydligt fler, ja.
Det var ju några off-the-ball-incidenter också som jag tyckte var intressanta. Dels Trent där, när han stoppade dobbarna i knät på Richarlison tidigt i matchen där. Det blev inte ens en review på den, och det var lite märkligt, tycker jag. Jag tyckte i alla fall att de borde kunna visa att de kollar på den. Det är ju sådana där grejer som man har sett rendera förut. Även om jag inte vet, jag kan inte slå fast om det var meningen eller inte, men han stoppar ju trots allt, han stampar ju honom på knät.
Den har ju snurrat så mycket på sociala medier. Om det är någon som är nyfiken på att se hur den ser ut, så är det ganska lätt att hitta. Vi säger någonting om Mané också, som ju var den här matchens...
Ja, det måste vi göra.
Den här matchens förgrundsfiguren då. Han spelar på en rätt hög nivå bitvis, framförallt under första perioden. Eller första perioden.
Har du kollat på innebandy eller? Hur mycket innebandy i Skogås nu?
Ja,
jobbar inte
det.
Du i kiosken där i innebandyhallen i Skogås ibland?
Det händer.
Ja, det är därför du är inne på perioden. Nej, men han är ju en spelare som har tagit sig upp i den där kategorin där han är en av världens bästa spelare. Jag tror det har gått lite liksom förbi ändå. Visst, nu var han fyra på Ballon d'Or och omröstningen, så att där slogs det ändå fast i sten att han är det. Men om man tittar på liksom hur det går till när en spelare tar det där klivet, så brukar det bli ganska stora rubriker på vägen fram till att man får det där erkännandet. Om man tittar på de som har tagit det klivet tidigare, som ja, men Hazard till exempel och så vidare. Salah såklart. Mané har ju inte fått det riktigt. Det var bara nu plötsligt som... Ja, nu var han fyra där. Och det är ju fullt rättvist. För mig var han trea på den där. Han borde ha varit på pallen. Sett i kalenderåret, vilket de ska bedömas, så har han ju varit bättre än Ronaldo senaste 12 månaderna. Och det säger ju någonting om hur extremt bra han är nu. Och han underströk det ju igår med insatsen mot Everton. Två helt magnifika framspelningar. Det första är ju så kirurgiskt precis att det går inte att slå den passningen bättre. Och han har inte riktigt visat den dimensionen tidigare. Men han har ju lagt till sig med den nu. Den andra är ju också, det är inte så svårt att slå själva passningen med rätt timing. Men det är just att göra allting som man gör i det momentet med rätt timing. Det är imponerande.
Mm. Han får den crossbollen ifrån Trent och sen så gör han ju resten själv. I stort sett. Och Shaqiri kommer på djuplöpningen och sen så...
Han tar ner den, han klackar med sig den lite. Han dämpar ner den igen. Han viker in från vänster och så släpper han bollen i helt rätt ögonblick. Han gjorde det ju med en självklarhet som så liksom andades att men det här gör jag som om jag spelar i parken. Det är inte svårare än så. Och det det var inte enda gången i den här första halvleken som han hade den typen av aktioner, utan allt han gjorde var ju perfektion.
Jag har sett det själv, det som då blev 4-1 då vid det tillfället. I slutet på första också. Det är också ett fint mål. Han gör väl det med vänstern också. Jag tror den framspelningen är med vänstern. Han är ju i stort sett tvåfotad. Så att det, ibland väljer han ju att dra från distans med vänstern också, fast han har alternativet att dra med höger. Så jag tror att han är i stort sett lika bekväm med båda fötterna.
Det var ett häftigt mål eftersom han själv drog upp den kontringen och så löpte han 65-70 meter och avslutade den också.
Precis. Everton på nedflyttningsplats nu. Marco Silva fortfarande kvar, men det kan ju... klockorna klämtar ju verkligen för Marco Silva i Everton. Och med det spelschema som Everton kliver in i nu, de ska möta i stort sett resterande toppklubbar här i först hade de Leicester i förra omgången och så Liverpool nu, och då har de kvar, de ska möta liksom Chelsea och Manchester United och så vidare, Manchester City de närmaste omgångarna här. Det är tungt för Everton just nu.
Ja, det kom ju uppgifter idag om att Moshiri var på plats i Liverpool.
Ja.
Och det säger väl någonting om att saker är i görningen, så att säga.
Ja.
En jätteintressant grej tycker jag är ju att det som florerade igår också på Twitter där om att Evertons startelva ska ha kostat mer pengar än Liverpools. Jag vet inte om det stämmer, och det är klart att man kan ju vända och vrida på det där med massa olika... på massa olika sätt och så klart. Men om det stämmer så är det ju anmärkningsvärt, får man ju säga.
Ja, det är ju inte osannolikt med Adrian i mål och Shaqiri kostar inte så mycket, Origi kostar inte
precis,
så mycket.
Det är egentligen bara Van Dijk som drar upp det rejält.
Ja.
Och de andra, och Mané kostar en liten slant, men inte så att det är någon skillnad mot Evertons värvningar. Så jag tror att alla Evertons spelare där, de kostar nog rätt bra med pengar. Det är man är pengar på dem.
Ja, det är flera stycken i alla fall. Ja, det är en intressant statistik i alla fall.
Verkligen.
Du pratade om David Moyes.
Ja, det känns ju jättemärkligt också. Jag menar, det är ju att man famlar efter någon slags väg framåt som man har ingenting att hålla sig i riktigt, utan okej, nu funkar inte det här, då går man på en annan tränare på den andra sidan av skalan och så tror man att det ska funka. Det finns liksom ingen vision av att man vet var man är på väg och vart man ska, och så håller man sig till den filosofin, och det tycker jag är jättekonstigt. Det jag menar är inte att Marco Silva ska vara kvar och leda det här laget rakt ner i Championship, utan jag menar förstås att Everton måste ju veta vad man vill rent klubbmässigt. Nu har de ju värvat spelare för att spela en viss typ av fotboll. Ska Moyes komma in då och leda det här laget? Så jag tror inte det är någon långsiktigt hållbar grej för Everton.
Nej, och för vem den är som kommer in så...
Det är bättre att ta in Big Sam på korttidskontrakt här.
Rädda kontraktet, så kan
man... Nej, jag vet. Så kan man rädda kontraktet och sen i sommar kan man göra någonting igen.
Ja. Yes, vi lämnar Liverpool Everton där då. Säger jag någonting om matcherna i helgen också, där ju... Alltså Everton ändå har sett liksom bitvis okej ut. De gör två mål på Liverpools spelar, står upp rätt bra. Det känns ändå som de sliter, och mot Leicester är de ju oerhört nära att ta en poäng borta. Mot oerhört formstarka Leicester. Det studsar ju liksom lite stolp ut för dem också. Vilket ju är signifikativt för en sån här period såklart. Ja, det känns såklart tungt. Vidare då, Frida, till Manchester United Tottenham, som du hade bättre koll på. Mourinhos återkomst till Old Trafford. Hur såg det ut? Hur togs han emot?
Nej, men den tanken slog mig en bit in i matchen, att man hade pratat så himla mycket om att det här var José Mourinhos återkomst, och allt fokus låg på honom hela tiden, alltså hur han skulle agera och vad han skulle säga, och många trodde ju att Tottenham skulle vinna den här matchen, och så skulle han då göra någonting Mourinhiskt efteråt. Så man hade nästan glömt bort att Manchester United faktiskt men deras bästa insatser den här säsongen har ju kommit mot klubbar som ligger ovanför dem i tabellen. Alltså klubbar som inte backar hem och låter United föra matchen. Och mycket riktigt så gör ju Manchester United en av sina absolut bästa insatser. Egentligen under hela kalenderåret, förmodligen. De tog liksom kommandot från start, och särskilt där första 30 minuterna är de ju fullständigt överlägsna. Visst, alltså det är klart att Gazzaniga ska ha, eller att han kanske ska göra det bättre på Rashfords avslut, men samtidigt så det är lite signifikativt också för Rashfords del att han, alltså han har ju sånt fruktansvärt bra tillslag, så att jag vet inte, även om Gazzaniga skulle gjort det bättre, så tycker jag ändå det är bra gjort av Rashford också. Han var ju verkligen matchens gigant på så många sätt. Dele Alli var i princip helt, om man skulle säga den matchen i matchen mellan Dele Alli och Rashford, för man kan, även om de inte spelar på samma position och de möts inte speciellt ofta ute på planen heller, så är de ju trots allt alltså unga, eller hyfsat unga engelska talanger som liksom har ifrågasätts oerhört mycket, och Dele Alli var ju helt osynlig de första 30 minuterna och kom inte alls till sin rätt, och han slarvade med passningar och hade det tufft i närkamp, och det var inte alls den Dele Alli som man har sett nu under José Mourinho. Men så plötsligt från ingenstans så blixtrar han till precis innan paus och gör det här, jag vet knappt vad han gör, alltså han jonglerar bollen i princip över United-försvaret, och sen drar han in 1-1 bakom David de Gea, otagbart för honom. Och då sa José Mourinho också efteråt på presskonferensen att där liksom, när de fick det lite turliga målet, alltså trots att United hade varit så bra, så trodde han att ja, men nu kommer vi kliva ut efter paus och så kommer vi vinna den här matchen. Men det kom aldrig någon riktig sån reaktion. Istället så fortsatte bara United jobba på. De pressade väldigt hårt och aggressivt. Alltså varenda gång Davinson Sanchez, när han fick bollen av Gazzaniga, så direkt liksom, så var både Greenwood och Rashford på och pressade. Och, nej, de hade det tufft. De såg slutkörda, trötta ut, Tottenham. Och det var bara en tidsfråga innan Rashford skulle antingen skulle göra mål eller skulle få den där straffen med sig som han till slut fick då efter att Sissoko gick in lite klumpigt. Så helt välförtjänt seger. Men det är märkligt också hur snabbt det kan gå från att solkärman har pratat om att han är dead man walking i princip, så helt plötsligt så har han vunnit mot antagonist är det väl inte José Mourinho. Det var han väldigt noga med själv också att säga, att han har inga problem med Ole Gunnar överhuvudtaget, och han tycker inte om när folk försöker få det till att det skulle vara, alltså finnas någon spänning mellan dem. Men det är ju trots allt en väldigt
tränaren i ligan som Mourinho inte har ett agg till. i sådana fall.
Ja, men det...
Han har ju väldigt bra relation med Alan Pardew back in the days.
Jo, och
alla människor.
Och Tony Pulis.
Och Tony Pulis, ja. Kanske säger någonting att det är just de han tyr sig till.
Dårarna. Ja, nej, och lite upprättelse för Ole Gunnar också ju.
Ja, det var det. Det kändes ju lite som en make or break match för Ole Gunnar. Han köpte sig ju definitivt tid med den här matchen. Nu är det City till helgen och den tror jag han har råd att förlora nu utan att få gå. För där tror jag nog inte att det är någon som räknar med att United ska kunna hävda sig. Men även om de såklart har en uppenbar specialitet att möta bättre lag, så tror jag ändå att han har råd att han skulle kunna förlora den matchen med några bollar utan att det skulle innebära att han får sparken. Så att för han var det ju extremt viktigt. Det måste jag säga. Jag tror att alla har ju kunnat se den här hösten att det är ett rent omställningsbaserat lag de har, att de inte har kvaliteten för att styra matcher, och därför blir ju liksom första målet så extremt viktigt för dem. Det tycker jag det har blivit om man tittar på fotbollen i stort de senaste 2-3 åren, när försvarsspelar blivit ännu mer organiserat och kompakt och sådär, så har första målet blivit ännu mer viktigt överlag. Och det är bara de allra bästa lagen tycker jag som klarar av att vända matchen nu, som Liverpool klarar av att göra det. Alltså de som har den där extrema spetskvaliteten, de klarar av det, men United har varit uppenbart att de inte har det. Så att det där första målet som Gazzaniga tycker jag fumlar in, han ska ju ha den. Det blir ju väldigt tungt i den här matchen. 6 minuter in, 1-0, och sen kan de rida på det. Därifrån så tycker jag då kommer United vara ett bra lag om de har ledningen i en match. För då kommer de få spela sitt omställningsspel och blåsa på med fart. Jag tycker man ser hur man ser deras brister. Jag håller med dig, Frida, om att de är bra, att de pressar och sådär i den delen av matchen där. Men man ser också deras brister, för det finns ju flera gånger i första halvlek när de bara drar iväg bollen. McTominay är de där på chans på kontringar. De har liksom ingen rutin för att värdera när man ska lugna ner spelet och när man ska gå på snabb attack. Utan det är bara att skicka iväg bollen och sen använder man det där vapnet som man vet att man har snabbheten. Men man har inget vapen och trä upp lag. Men det räckte den här matchen, jag tyckte. Tottenham inte var riktigt påkopplade. Sen tycker jag faktiskt Tottenham var bättre från det att 1-1 målet kom från ingenstans. Tycker att de var bättre än vad United var fram till sen en bit in i andra halvlek också. De hade lite tur att de fick den där straffen. Det var ju lite bonusstraff. Han hade inte behövt orsaka den Sissoko, tycker jag. Så United hade lite tur där i andra halvlek att de fick det målet. Rättvis seger på det hela taget. De var mycket bättre än Tottenham första halvtimmen. Men jag tycker fortfarande att det finns så mycket brister i det där laget. Så att jag ropar inte någonting efter att de har vunnit ytterligare en sån där tung match mot en konkurrent om topp 4-platsen. Men de har fortfarande sina problem att ta de där enkla 3 poängarna som förmodligen ändå kommer att avgöra om de tar 4-platsen eller inte.
Mm. Ja, alltså jag håller med till 100%. Jag skrev det också efteråt att man får liksom inte glömma bort att det här var i stort sett samma lag som mötte Sheffield United för inte jättelänge sedan. Och vi vet hur det såg ut då. Ja, Phil Jones var ju förstås inte i startelvan, det var ingen trebackslinje. Men alltså vi vet ju om hur de kan se ut när de när de ställs mot lag som i deras ögon uppenbarligen är mer komplicerade att möta, eftersom att de kanske inte riktigt bjuder upp så på det viset som de lite bättre klubbarna gör.
Det kämpigt med Villa i helgen.
Ja, det var jättekämpigt med Villa i helgen. Ja. Precis, så är det ju. Men jag håller med. Sen så får man väl lyfta på hatten för Rashford, för att han gjorde ju en jättebra insats.
Jag tänkte precis säga det.
Och det får vi inte glömma. Liksom. Det var ju en insats som även i det fallet understryker att han har tagit ansvar på en ny nivå. Han är lagets bästa offensiva spelare när Martial inte har alls kommit upp i den nivån den här säsongen. Jag tycker att det är Rashford som ska leda dem på sikt där framme.
Jag måste säga det att Martial, alltså det är nästan så att det var bra för Uniteds del. Alltså nu vet man ju inte det såklart, men det kan ha varit bra att de inte kunde använda Martial i just den här matchen. För jag tycker att Rashford är bättre som ytter. Eller alltså att han känns farligare. Och när man har Mason Greenwood som, ja men visst, han är väldigt, väldigt ung. Han har ingen erfarenhet och sådär. Han har mycket att lära. Men jag tycker att man får ut mycket mer av att ha Rashford på kanten. Och det får man ju uppenbarligen i den här matchen också.
Ja, men Frida, vem har ondast idag? Mourinhos knä eller Daniel James huvud?
Alltså det var ju, alltså vilken sanslös, alltså vilken situation alltså. När, ja men för bara det här liksom, man ser ju verkligen att Daniel James, han har ju bara ögonen på bollen. Och så från ingenstans så kommer Harry Winks flygande och liksom...
Ja, stenhård den tacklingen alltså.
Ja, och sen så Daniel James stenhårt med huvudet rakt in i... Att Mourinho än stod, alltså att... Ja men föll han ihop, gjorde han det?
Nej,
han böjde sig lite, tog sig för knät först.
Ja, men det var starkt att stå upp.
Jag undrar om han var lite förbannad, Mourinho, då på Harry Winks där. Som tog den tacklingen. För det var ju ändå, det var inte Daniel James fel, det var ju mer Harry Winks fel.
Han såg lite irriterad ut, gjorde han.
Men sen, jag har en egen take på det där. Det där hade ju aldrig hänt i Division 2 Norra Svealand. För är det någon regel som domarna är så extremt nitiska mot, så är det ju det där med att man måste stå innanför tränarutan. Man måste står man en decimeter utanför det tekniska området, då är linjedomaren där och anmärker på det. Och Mourinho får skylla sig själv. Han stod utanför det tekniska området med en halv meter där. Hade inte skett om han stått i tränarutan.
Nej. Tredje matchen i rad när Spurs släpper in två mål, Frida. Knorras lite ändå över att Mourinho inte har lyckats sätta någon Mourinho-prägel riktigt på det här Tottenham än, även om det har blivit ett par segrar då fram tills igår.
Ja, och det är ju ingen hemlighet att han gillar clean sheets. Även om han påstod att han tycker mer om när hans lag gör mål. Och det är väl ganska, det är ganska logiskt kanske att man ändå föredrar när ens lag gör mål. Men absolut, och jag tror att den mest utskällda spelaren under hans, vad blir det, fyra första matcher här, det måste vara Davinson Sanchez. För jösses var han liksom ständigt gestikulerar till honom och skriker på honom, och Davinson skriker tillbaka. Och igår var det ju, alltså det var ju ren hönsgård stundtals. Alltså Alderweireld blev ju tokig på Aurier när han inte liksom klev upp eller klev på liksom, utan lät både Rashford och Greenwood och Lingard för den delen avsluta. Så att nej, han har definitivt en del att jobba på där. Det får man säga.
Alltså jag tycker det där är super, super, super intressant. Det som sker just nu i Tottenham och med Mourinho och så vidare. För att han har ju faktiskt gått emot sin egentliga filosofi nu när han har tagit Tottenham. Jag skulle kunna prata länge om just det här ämnet. Men han har ju alltid byggt sina lag bakifrån. Han får säga precis vad han vill. Jag vet att han fick den där frågan när han satt i Sky Sports av antingen var det Carragher eller så var det Neville som frågade. När du tar över ett lag, börjar du med defensiv eller börjar med offensiv? Och han sa, jag börjar med liksom allting hänger ihop. Han får säga vad han vill. Nej, inte en chans. När han tar ett lag så bygger han dem bakifrån. Det har han ju inte gjort nu med Tottenham. Nu spelar ju de faktiskt en sån här offensiv uppspelsformation som många lag använder nu, men liksom 2-3-5 typ, eller många använder det, eller så spelar man 3-2-5. Och det har ju inte han gjort tidigare i sin karriär heller. Om vi går tillbaka något då bara till när han hade Manchester United, så var det ju ofta så att mittbackarna, bland annat Victor Nilsson Lindelöf, skulle stå långt bak i plan, fick aldrig ta fram bollen, fick aldrig slå någon hotande passning, utan skulle egentligen bara säkra. Och nu har ju han direkt här med Tottenham, så kan man ju se direkt i första matchen att han spelade en uppspelsformation som är 2-3-5. Det innebär ju att han direkt har gått på att göra en offensiv viktning på det här laget. Och de har släppt in massor med mål. Och det hade de inte gjort om han hade gjort som han brukar göra. Tänk när han tog Chelsea där. Syk, du är ju gammal nog för att komma ihåg det. Frida kanske också kommer ihåg det. Men 2004 där, när han tar över dem. Och de är så extremt tajta de första matcherna där. De sätter ju inte en fot fel i defensiven. Och de har inte bollen så mycket. Men de släpper ju inte in några mål. Och så på hela den säsongen släpper de in 15 mål, som vi minns då, med Terry Carvalho i mittförsvaret och check i mål och så vidare. Men han har ju någonstans nu landat i att han måste förnya sig. Han pratar ju lite grann om det där. Ja, men jag har gjort lite erfarenheter av det senaste. Jag tror att han har fallit lite i den här skåran som nu är. Att alla spelar ganska offensivt viktat. Och det blir på bekostnad av någonting. Men eftersom alla spelar typ fembackslinje i försvar så blir det inte mer mål av den liksom anledningen. Men alla måste liksom röra sig mot någon slags offensiv viktning. Och även Mourinho har gjort det. Och som sagt, hans lag brukar inte släppa in så här många mål. Det blir intressant att se om han kan skruva åt det där bak. Då tror jag det blir på bekostnad av offensiven istället.
Moisinho.
Ja, precis. Exakt. Vi får se var det landar. Men det
leder inte han av samma sak efter
att oerhört intressant, tycker jag.
Byggt liksom en väldigt ramstarka Everton under så många år med väldigt tydlighet. Inte så taktiskt avancerat egentligen. Mycket, mycket fysik och starka kantspelare kommer till United och tappar lite sin filosofi och hittar den aldrig riktigt igen och börjar laborera och börjar experimentera med sin fotbollsfilosofi.
Men det jag tycker är intressant är just det där att Mourinho är ju erkänt som en extremt skicklig defensiv coach och alltid varit. Men nu har han börjat vikta sitt lag lite mer offensivt. Då har han tappat försvarsspelet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det blir oerhört intressant nu att se om han kan åtgärda de här defensiva bristerna som har varit i Tottenham utan att det går ut över anfallsspelet. Jag har sett ett frågetecken där, men det blir intressant att se.
Ja. På Stamford Bridge spelade två av ligans mest intressanta då, unga nummer 10 i liksom en slags duell. Det har ju varit en diskussion länge om det är Mason Mount eller Jack Grealish som ska vara liksom stjärnskottet in i Southgates landslag här som den playmaken bakom anfallarna. Det är ju Mason Mount som har fått den, Grealish. Många har velat ha in Grealish igår. Möttes de, Frida? Vem vann? Det var ju Chelsea som vann och Mason Mount gjorde det avgjorda målet. Får man väl säga att det är Mason Mount som har gått vinnande ur den i alla fall striden för tillfället.
Ja, alltså nu har jag ju inte, som sagt, jag var ju iväg igår och jag kom raka vägen från Manchester och han var hemma i 20 minuter. Så jag har inte sett speciellt mycket av den här matchen, kan jag säga. Men jag fick en rapport från en som var på plats som menade att Mount var bättre. Han har ändå haft en liten dipp nu de senaste matcherna och varit lite utskälld i supporterled, vilket är märkligt också givetvis, för jag menar hans facit har ändå varit bra. Man får ju tänka på att det är hans första säsong i Premier League också. Men Grealish var tydligen inblandad i allt som Aston Villa i princip hade, och det är väl lite signifikativt för Aston Villa och att de inte har speciellt många spelare som kan göra skillnad, men han är ju definitivt en av dem.
Ja, han är ju på något sätt Aston Villas anfallsspel och lite mer för det här laget, Jack Grealish.
Jag såg det att Atletica skriver om deras poängsnitt sen han flyttade till vänsterkanten. Eller fick utgångsposition i alla fall till vänster. Han kliver ju inåt i banan ganska rejält. Men det var ju noll poäng med han som eller utan honom överhuvudtaget i laget. Och så var det 0,22 poäng per match med han som mittfältare centralt. Och så var det 1,57 poäng per match med han till vänster. Inte så många matcher det var byggt på, men det var ändå ganska stor skillnad. De har ju uppenbarligen hittat någonting nu och bygga vidare på. Sen fick väl Mount ändå sista ordet där när han vispade upp den i nättaket där.
Verkligen en fantastisk volley. Fin teknik på det skottet.
Sen var Abraham tillbaka också. Det var ju, alltså, jag trodde att han skulle vara borta längre. Det var känslan jag fick när han blev skadad där.
Ja. De har bra, var bra läkare nu för tiden. Stark medicin. Och Tammy Abraham tillbaka i, det var ju liksom också lite sådär för Chelsea, viktigt att studsa tillbaka då efter att ha förlorat mot West Ham i helgen. 0-1, lite överraskande mot formsvaga West Ham verkligen, med en starkt ifrågasatt tränare även där ju. Så viktigt för Chelsea att studsa tillbaka i det här läget.
Ja, men de har ju inte, grejen är att de har ju inte speciellt bred trupp, och när de tvingades då byta några spelare i helgen mot West Ham, alltså att exempelvis Giroud gick in istället för Abraham då som var skadad, alltså genast blir det så mycket sämre, alltså det är drastiskt mycket sämre, och det är, alltså Chelsea får ju sitta och hoppas på att de kommer få göra några värvningar alltså i januari och liksom, eller i alla fall hålla ut fram till sommaren så att de kan få in några nya spelare, för att det behövs verkligen om de ska liksom ta det här nästa klivet, för nu händer det ju ibland att de ser väldigt trötta ut, och så blir det ju med många matcher, och så spelar man samma spelare i nästan alla matcher.
Och väldigt tydligt såklart för ett så här ungt lag att det är juniorspelare, att det kommer gå lite upp och gå lite ner under en säsong, och se, man ser potentialen och man ser högsta nivån i vissa matcher, och såklart att för spelare som inte är äldre än vad Tammy Abraham eller Hudson-Odoi eller Mason Mount är, så finns det fortfarande en lägsta nivå kvar i spelet, och kanske en ork också. Man måste komma ihåg det här, att det tar några år att bygga upp en kropp som orkar en hel Premier League-säsong och som orkar 90 minuter två gånger i veckan. Det kräver en hel del träning för att komma upp på de nivåerna. Men viktiga poäng för Chelsea, även såklart då viktiga poäng för Leicester som befäster sin andra plats efter 2-0 mot Watford. Hopplösa Watford, det är ju tvärsist i ligan, får ingen ordning på det, har ju sparkat Chiche
Sanchez,
han knappt packat upp väskorna innan det var dags att dra igen.
Men det kommer ju för alltid, alltså det var ju länge sedan en tränarrekrytering var så obegriplig som när de tog in honom. Alltså jag förstår än idag inte varför de gjorde det.
Han var väl ganska populär där, det var väl det. Att han hade mycket kompisar kvar i...
Ja, det var det som sades i alla fall. Nej, mycket kompisar kvar i styrelserummet. Det brukar väga ganska tungt.
Ja.
Så, nej, jag håller med dig. Det var, jag tyckte inte de skulle sparka Xavi Gracia. Även om det var en väldigt tung inledning i ligan, så tror jag att han hade kunnat vända på skeppet ändå. Han gjorde en oerhört stark säsong i fjol. Och jag tror att han hade haft den här förmågan att vara lite pragmatisk och hitta ett sätt att vinna matchen till slut. Mm. Så jag tycker att han har fått mer tid, och ja, jag vet inte vad det blir av dem nu. Det känns ju som att det är fritt fall där just nu.
Mm. Vad har vi på Hayden Mullins?
Ingenting. Ingenting.
Vi vet inte jättemycket om Hayden Mullins, men han är interim där nu i alla fall. Gått från, tillsammans med den andra assisterande tränaren. Det säger ju någonting om hur desperat
det kommer
man är.
Ju komma någon från Pozzo-nätverket in där,
ja.
Antar jag.
Ja.
Kommer väl någon italienare?
De sätter en italiensk prägel på Premier League genom att ha oerhört kort tålamod med tränare när resultaten går emot. Så är det. De står på 8 poäng, va?
Ja, jag tror det.
Watford efter...
Becksvart i alla fall.
Efter 15 omgångar, det är inte bra.
Nej, det var ju rykten här, det var någon som skrev till mig, titta, jag har inte sett ryktet själv, men det var någon rykten om Kike Setién, gamla Real Betis-tränaren. Det hade ju varit helt sjukt om han hade kommit och tagit över Watford. Jag menar, vad hade Troy Deeney gjort då liksom? Han hade ju bara lämnat in handduken, knyta ihop dojerna och avsluta karriären liksom. Jag tror inte han hade passat under en tiki-taka-tränare från Spanien liksom.
Nej, och det vet inte ifall det är så gångbart om man ligger sist i Premier League alltså.
Verkligen inte. Jag är ju en stor anhängare av Setién, men jag tror inte på att det skulle vara någon match in heaven.
Nej. Nej, de ska ju grävas upp ur ett hål, och då behöver man ju verkligen en spelare som Troy Deeney som bara ska in och göra livet hemskt för alla försvarare som man möter. Och sen hoppas på att det ska trilla ner några poäng i...
Det är intressant att se vad Pozzo-familjen gör. För jag menar, hämta en tränare från Italien i det läget de är nu. Det är ju inte en tränare som vet hur man gräver fram poäng och räddar ett kontrakt. Utan om jag ska vara ärlig, så är det sättet att rädda ett kontrakt nu för dem. Det är ju faktiskt att gå på någon av dem som är bra på att rädda kontrakt.
Mm.
Och då är vi på de där namnen som brukar snurra runt.
Ja, Det är.
Eller Roy.
Eller Roy.
Han är het nu.
Han kan sätta ett försvar.
Han är glödhet nu, Roy.
Ja. Pärlas med 6 poäng nu då de senaste 2 matcherna.
Ja, det är liksom en... Ja, nu ramlar de ner efter resultaten igår här. Men det är en 7:e plats i tabellen ändå.
Ja, just det.
Det är ändå en fjäder i hatten med det där materialet. Det var ju många som sa att de skulle åka ur där efter 2 omgångar i Premier League när de hade de inte krysstorsk. Jag tror de inledde med det. De inledde med kryss hemma mot Everton, så torsk i andra omgången borta mot Sheffield United. Vilket inte är så jättestor katastrof idag om man tittar på hur bra Sheffield United var på hemmaplan. Mm. Men där och då var det några som antydde att de skulle få tufft i år, Palace. Men 7:e plats nu, det är, får man säga, en av de bättre tränarprestationerna den här säsongen.
Ja,
men det är ju rätt så intressant det där dock att Roy, att han inte har köpt in en enda försvarare alltså sen han kom till Palace, och ändå så har han liksom fått ordning på det så pass bra. Den biten kan han, om man säger så, försvarsbiten.
Alltså verkligen, alltså, tittar man på det där laget, det visste att Wilfried Zaha är en väldigt, väldigt duktig fotbollsspelare som erbjuder någonting mer än vad de flesta andra lagen utanför topp 6 har att erbjuda.
När det handlar om flair, kanske inte slutprodukt alla gånger.
Nej,
men flair i alla fall.
Men han har
en mot en.
Han har i alla fall någonting liksom, men titta på det övriga laget.
Det är ju ett gäng fotbollsarbetare.
Det är ju inget sexigt mittfält.
Nej, det är det inte. Det är det verkligen inte. Det är ju ett Burnley övrigt liksom.
Ja.
Han har.
Men man ska få dem att ställa fötterna på rätt ställen. Det är väl det handlar om när man inte har de där mer extrema bollkvaliteterna i laget. Men ja, det är imponerande utav Roy. 74? 73, 74?
Jag gissar på 72, men vi kan kolla upp snabbt här.
Gissar åldrar. Brukar vi inte vara i de där trakterna?
72 åren.
72, ja det är ju det är ganska mycket. Hur gammal var Sir Alex när han la av?
Han var 69-70 va?
Ja, jag tror inte han var så gammal.
Nej.
Men han dundrar på. Vi var inne på Hayden Mullins som interimtränare då för Watford. Desto mer namnkunnig interimtränare i Arsenal, eller vad säger du, Frida? Du har din senaste vecka med Freddy varit.
Jag vet inte om det är att man är här borta, men det känns nästan som att det är större hype kring att Fredrik Ljungberg är caretaker än vad det är hemma i Sverige. Alltså nästan som att folk tycker att det är större här borta. Jag vet inte om det är så. Jag kanske bara har fått det snett för mig. Men det är ju fantastiskt stort ändå att en svensk är tillbaka som tränare. Och sen vet vi ju förstås inte hur länge det kommer att bli. Det lär väl inte bli permanent. Det skulle ju vara otroligt förvånande om det blev så. Mm. Och det finns ju ingenting i nuläget heller som pekar på att nu kom det väl, de senaste uppgifterna handlar väl om Vieira, va? Att han skulle vara aktuell. Så att det verkar ju som att de är på jakt. Men jag var ju på Ljungans, jag försöker ju lansera det namnet här, Ljungan.
Det, alltså de måste ju lära sig att LJ uttalas J, men det där är ju en diskussion från 2005 som...
Ja, nej men jag tycker ändå jag har spridit det ganska bra nu. Jag gör mitt bästa. Det är mitt motto i livet, att sprida rätt uttal på Ljungberg. Nej, men han gjorde ju sin första presskonferens här i måndags, alltså innan hans första pre-match presskonferens. Förutom att han var en halvtimme sen så gjorde han ett väldigt gott intryck, tror jag.
Noterade ett mindre skånskt inslag i den presskonferensen också.
ja, men jag, man får ju ta chanser när man får liksom.
Helt rätt.
Men det mest är ju lite sådär också, lite att han ska förstå liksom att jag har ju inte träffat honom tidigare. Jag är ju för ung i branschen för att ha stött på honom, så att då får man visa att man är svensk och till och med lite syd, att vi båda är sydliga. Nej, men alltså han, en sak som slog mig var väl det här att han inte pratade så mycket om vad liksom, att spelarna måste visa kämpaglöd, och det var liksom inga floskler över det, utan allting han sa, det handlade liksom om praktiska grejer som de måste förändra i spelet för att det ska bli bättre. Och en sån sak som han liksom nämnde, alltså tog upp gång på gång, var ju alltså transitions, alltså att de måste bli bättre när motståndarna ställer om, för att just nu så lämnar de alldeles för stora ytor, så att det blir ju, alltså vi såg ju det i Norwich-matchen, de kunde ju bara vandra rakt igenom. Det är precis vad Cantwell gör också där när han gör sitt mål, så att det är ju en sån grej som de verkligen måste förbättra. Men jag tror, nu är ju Brighton-matchen här ikväll, och jag tror väl att man har alltså stor chans här att vinna den matchen, för Brighton, de har ju inte varit, de har inte sett sådär jättestarka ut mot starka lag, men vi får se, det ska bli otroligt spännande och otroligt mäktigt också att det är Ljungberg versus Potter. Alltså tänk om någon hade sagt det till en för ett år sedan. Jag tycker det är lite häftigt, det går snabbt, ja. I fotboll.
Ska du dit?
Ja, det ska jag.
Det är klart det ska.
Han fick ju ett riktigt cheap shot där i form av Paul Scholes liksom hugg i ryggen där, om att han inte hade kostym på sig där på matchen. Nej, jag vet inte. Jag är oerhört besviken på Paul Scholes.
Ja, faktiskt.
För detta barndomsidol som liksom har blivit någon slags... han var ju Greta Garbo när han spelade. Gav inga intervjuer, snackade ingenting. Alla tyckte han var skitcool. Jag kommer ihåg när,
han gjorde rätt när i det, kan jag tycka.
David Beckham berättade när han kom ner till Real Madrid. Liksom, alla spelare där i Real Madrid, liksom, alla Figo, Zidane, alla frågade liksom, fan, hur är Scholes? Liksom, så alla var så jäkla nyfikna på honom för att han aldrig pratade, aldrig syndes och var så otroligt bra. Men nu har han blivit någon slags karikatyr. Alltså vad håller han på med? Han tycker hit och dit och det ena åsikten är ju värre än den andra. Och sen hoppar han på att träna jobb i Oldham och så är han där i, vad var han i? Två dygn, liksom något sånt. Och sen kliver han av det och sen, nej, jag vet inte. Han hade ju varit mycket coolare om han hade hållit sig ifrån det här svingandet som han håller på med nu. Och sen fanns ju ingen bäring heller i det han sa. Så vadå kostym? Varför säger han inte det om Marcelo Bielsa då i så fall? Han kunde ha gjort det. Eller Klopp, eller vem som helst annars. Jättekonstigt var det.
Men jag tyckte alltså Ljungberg, han hanterade det otroligt bra. För först så skojar han ju till det när han får frågan, och så säger han liksom, ah, men kostymen var på kemtvätt, och så skrattar alla lite. Men sen markerar han ändå alltså ganska så här liksom bestämt att vad är det där att prata om? Alltså vad är det där att diskutera? Alltså folk har tröjor, folk har kostym, folk har träningsoverall. Vad är frågan? Och det tyckte jag ändå var bra. Alltså han höll sig det var bra, liksom, bra balanserat av honom där. För det är ju såklart en otroligt löjlig grej att anmärka på. Kanske för att han är Arsenal-ikon. I don't know.
De spelade väl mot varandra en gång i tiden.
Ja, det kanske finns de något... gjort ett antal gånger. Det är klart. Det finns en gammal beef där.
I en period då Arsenal och Manchester United var värsta fiender ju. Då var de där båda två. Stångades på mitten. Ljungberg alltid med en oerhörd närhet till gräset. Det var så. Som att han sprang, han halvlåg liksom ner.
Så är det. Och Scholes också, för han tacklar ju åt höger och vänster. Så han hade också en närhet till gräset. Det var en märklig attack. Däremot så blir det ju intressant här att se. Det spelar ju inte så stor roll så där som tränare. Det är det som är det nyckfulla med yrket, det där att man gör sig bra på presskonferenser. Det läggs Ian Holloway. Till slut handlar det bara om man vinner matchen eller inte. Och jag hoppas verkligen det går bra här nu för Arsenal, för annars kommer det gå fort den där processen.
Ja, verkligen. Vi får säga någonting om Norwich-matchen då också från i söndags.
Ja, jag har inte sett den. Då var jag nere i Spanien och kollade på tredje ligan i Segunda B.
Just det. Hade du trevligt?
Ja, det var trevligt.
Jag gillar, Kalle, din caption på din bild. Vad var det du skrev? Det finns få bättre grejer. än att
sitta. Ja, just det. Ja, det, det, ja, men det står jag faktiskt för. Det
var en mäktig caption. Ja, men jag förstår det.
Jag kan ärligt säga att se Barça B i tredje ligan i Spanien, det var verkligen en grej som jag kan rekommendera. Det var lite mer så här också, lite mer känsla där på den matchen än vad det är på de här turistattraktionerna.
Mm. Din passion för fotbollen lyste igenom, så kan man
säga. Ja, det kanske var så. Jag vet, det var inget jag tänkte på, men det var, jag kan rekommendera tredje ligan i Spanien.
Mm. Ja, ta med oss det. Annars var det fullt kaos när det är Norwich, Frida.
Ja, det var ju det. Jag tycker faktiskt att Arsenal startar ju matchen väldigt, väldigt bra, alltså väldigt lovande. Men sen så är det ju, vi nämnde ju det med omställningar, och det är ju nästan som att man, alltså det är de som släpper in Norwich i matchen egentligen, på något sätt. Och det är ju faktiskt lite överraskande att Pukki bryter den där långa måltorkan. Gud, nu är han på gång igen. Nu har gjort mål 2 matcher i rad. Ja, nu kommer det.
Han är en riktig ketchup-spelare.
Ja, nu när jag har tagit ut honom ur mitt fantasy så kommer han igång igen. Men nej, men liksom så får Norwich 1-0-målet där, och lite överraskande. Men sen så får ju Arsenal en liten gratis chans ändå, får man väl säga. Alltså det är ju straff, kan jag tycka. Men alltså både det här att Aubameyang missar första försöket, och sen så ska straffen slås om. För övrigt var Tim Krull, alltså han har lite svårt att hålla igen med känslorna, om man säger så. Jag kan förstå honom ju, alltså har man räddat en straff och så ska den slås om, alltså det måste kännas fruktansvärt som målvakt. Men Aubameyang var iskall där, och så får han in kvitteringsmålet, och då tänker man väl att men nu kommer Arsenal. Men då är det nästan som att alltså energin bara försvinner helt, och Norwich tar över mer och mer, och i slutändan så ska alltså det är inte konstigt att Cantwell gör det där målet som han gör till slut. De ska vara glada att de kommer därifrån med en poäng, så kan man ju säga, och det tror jag väl att alla såg. Sen kunde väl inte Ljungberg göra så mycket, va? De hade gjort en träning då, och han hade inte haft så många dagar på sig, men det är ju ganska enkelt på ett sätt att se vad det är de måste förändra, och det antar väl han också. Frågan är om de har tillräckligt bra spelare för att göra det bättre.
Det var intressant att han pratade om efteråt, att statistiken hade visat att de nådde pockets ofta och så vidare. Det innebär ju att offensiven tror jag att han är ganska nöjd med. Så utläste jag det han sa efter matchen. Mm. Och då handlar det om det som du pratade om där, att de behöver täta till bakåt, och det är frågan hur han gör det. Sen var det ju många som reagerade på hans laguttagning ju.
Mm.
Att det var
Granit Xhaka och...
Ja, och liksom Mustafi och sådär. Att det var lite överraskande. Däremot var det inte alls överraskande, som jag sa där med Aubameyang, Lacazette, Özil, den trion, att de skulle starta, det förstod man ju. Pepe utanför laget igen, det är ju också det är väl en annan grej vi kan ta i nästa podd kanske då.
Ja, precis.
Det är en stor grej att avhandla kanske.
Ja, för inte? Ta det nu?
Ja, vi kan avhandla det nu. Nej, men det är ju intressant att det kommer en ny tränare. Han är bänkad direkt. Han kostar 72 miljoner pund.
Mm.
Och att han, vad jag förstår, har fått kritik för vad han har presterat på träningarna. Det säger väl en del.
Ja, vi brukar ju få den frågan utav ett Spurs-konto.
Typ varje vecka.
Varje vecka, hela den här säsongen har han velat att vi... Jag tog väl upp det förra veckan, tror jag, att vi ska prata om...
Någon sämsta värvning någonsin.
Tidernas största floppvärvning, ja. Pepe. Det är ju ett Spurs-konto såklart som tycker detta. Föga förvånande. Ja, men Brighton hemma ikväll alltså. Vi följer upp den matchen i nästa avsnitt. Burnley Manchester City 1-4. Gabriel Jesus klev in i Agueros frånvaro då, skadad, och gör 2 mål direkt och fina mål, och ja, Manchester City är bra. Burnley inte så bra.
Hur bra är Kevin De Bruyne, är ju frågan. Är han höstens spelare?
Ja, min röst är Sadio Mané. Men det är klart att det är några som slåss om den där titeln. Och De Bruyne är en av dem också. Det är väl han eller Mané eller Van Dijk i min bok.
Ja. Han gör ju ett otroligt mål i helgen ju mot Newcastle.
Ja,
De Bruyne.
Det får man ju säga.
Jäkla bränsigt. Men Shelby klev fram och replikerade strax efter. Det är, de har ju åkt på några såna här miner Manchester City nu under hösten.
Verkligen.
2-2 i den matchen och ser ut att ha segern där ganska tydligt, även att Newcastle har ju vad heter det, Saint-Maxime är ju kul att titta på varje gång Newcastle spelar, för man vet ju aldrig vad han ska ta sig för. Han kan ju dribbla precis vem som helst när som helst
och, ja, men alltså sett till hur bra han är på det, alltså måste han ha minst slutprodukt i Premier League-historien av det man har sett hittills. För han har ju varit riktigt bra i många matcher. Ja. Men vad kommer ut i slutändan? Det är inte så mycket poäng i alla fall. Det kan vi vara överens
om. Är det Adama Traoré för en säsong sen?
Ja, Adama Traoré för 3 säsonger sedan. Ja, när han var sprang i Middlesbrough och aldrig kom fram. Jag gillar ju också Saint-Maxime. Jag tycker han är kul att se på, men det blir ju tyvärr för lite effekt av det.
Ja.
Men han kan ju röra runt.
Ja, jag gör det. Och Almiron också. Ja. Almiron kan ju heller inte producera poäng. Nu hade väl en assist, tror jag. Men det är ju förtvivlat svårt för just anfallet att göra mål i Newcastle. Det är mittfältet och backlinjen som står för alla målen. Mm. Och en fin träff av Shelby, men De Bruynes mål var ändå matchens höjdpunkt på något sätt.
Saint-Maxime kanske behöver Tony Pulis. Det är ju det är ju han som har fått äran för Traorés utveckling.
Jaha, okej.
Okay. Mm. Han har haft lite otroligt stor han berättade, eller Tony Pulis hade en liten rolig, jag ska säga så jag återger anekdoten korrekt. Alltså när han arbetade som mest med Traoré, det var ju liksom han som fick honom att springa åt rätt håll, höll jag på att säga, men ungefär så. Så hävdar han att han kunde vakna mitt i natten av att han skrek Traoré, alltså inte med skånsk röst uppenbart.
Det hade varit
lite mer, brittisk accent, och så skrek han Traorés namn då. Och så menade Pulis att det var ju skönt att det var ett manligt namn han skrek och inte ett kvinnligt, för då hade ju hans fru kanske blivit upprörd. Så var det med det.
Det är en jävligt stark anekdot ändå. Tony Pulis.
Ja, men eller hur?
Saknar man honom i Premier League lite grann?
Ja, jag gör det verkligen, alltså. Det var en profil.
Det är för få kepsar i Premier League.
Ja, det är det. Alldeles för få kepsar. Mm. Helt klart. Vi har fått en herrens massa frågor. Hade ni något mer ni ville säga om Manchester City över de senaste 2 gånger?
Nej, men jag kan ju säga det. Rodri gjorde ju faktiskt en fenomenal insats här mot Burnley.
Också ett snyggt mål.
Ja, ett otroligt mål. Men han var ju också väldigt bra spelmässigt. Och det har väl varit lite frågigt. Det var ju inte si och så. Det var lite upp och ner där. Mm. Men han var väldigt, väldigt bra. Och City var oerhört bra i den här matchen i alla fall. Men det är väl känslan att de kommer att ha extrema toppar den här säsongen. Men ingen jämnhet. Och då är det bättre att vara jämn och ta sina poäng varje vecka. Nu känns det som man kan tappa poäng i vilken match som helst.
Mm. Ja, vi har fått en massa frågor. Vi kan börja med från Johan Wiklund här. Är det Peps sista säsong vi ser i Manchester, tror?
Alltså vad intressant att han säger det. För att jag varje vecka så skriver jag ju en krönika i vår sportbilaga som kommer ut varje fredag. Så man kan köpa om man vill. Jag tror de är rätt innehållsrika. Jag har aldrig köpt den själv, men det är alltid lite svårt när man skriver en krönika, alltså nu när det är så mycket matcher, och jag skriver ju den långt innan, så det kan ju ha hänt 71 nya grejer tills den kommer ut. Men då skriver jag om Manchester Derbyt och höjer just den frågan kring Pep. För det har ju varit snack om att Abu Dhabi-gruppen och Sheikh Mansour och vem det nu än är som styr Manchester City vill ju att Pep ska vara kvar hur länge som helst, alltså att det ska bli en ny dynasti och så vidare. Men skulle det vara så att Pep känner att man halkar efter Liverpool ännu mer, att han inte får in de spelarna som han vill ha, Alltså då är det ju inte helt orimligt ändå att man hade kunnat säga att han till slut lämnar tidigare än vad man trodde i alla fall. Alltså jag tycker inte att det är inte ett helt omöjligt scenario. Sen ska det väl kanske finnas någonting då som man kan tänka sig att göra istället. Alltså någonting som lockar möjligtvis. Men jag tycker det är en intressant frågeställning att höja.
Erik Anderberg skriver: ingen slump att West Ham vinner så fort Roberto bänkas. Roberto var, han hade en tuff period där. Troligen inga fler matcher i Premier League för honom. 19 insläppta på 8 matcher och 0 vinster. Stinker osäkerhet och snittade över ett grovt misstag per match. Är det Premier League-historiens sämsta målvakt?
Det är ganska hårda ord.
Ganska hårda ord. Men jag vill genom den här frågan faktiskt lyfta upp Martin som kom in istället. Och scenerna i helgen mot Chelsea när han fick göra sin, som 32-åring eller vad han är, fick göra sin Premier League-debut för sitt West Ham. Hans pappa är ju en West Ham-ikon. Och scenerna efter matchen när han kliver av och hittar sin pappa på läktaren där såklart. Och tårarna kommer när han äntligen då efter alla de här åren liksom i lite grann i fotbollens undervegetation. Har ju tillhört Liverpool bland annat en gång i tiden som någon slags tredje målvakt också tror jag. Ja, äntligen får göra sin Premier League-debut, får göra det mot stora Chelsea och få hålla nollan i den. Det är ju en fin fotbollssaga, även om han fick se ett par bollar passera mållinjen mot Wolves igår då, så ja, den tar vi med oss från helgen tycker jag. Motgångssupporter sedan 1983 är ett Twitterkonto som har en Everton-sköld som emblem. Han har skrivit: för Silva har tappat det helt. Har han gjort det?
Jag tror att han är så otroligt pressad just nu av situationen, och jag tror att han kanske famlar lite själv i vad han ska ta sig till för att försöka få resultat med sig. Och då tror jag att man kan uppfatta det som att han har tappat det. Jag tycker att matchplanen nu mot Liverpool var väldigt naiv att bjuda på ytor bakom sig. Och det, ja, man kan ju tolka det som att han har tappat det, men ja.
Jeremina och Michael Keane är ju inga fartraketer heller.
Nej, Michael Keane var ju förvånansvärt seg tycker jag när det handlade om att vända sig i den här matchen. Alltså de sprang ju åttor bakom och framför honom i den här matchen. Och det var faktiskt lite förvånande att se att han var så... Han var ju nästan som en finlandsfärja där i första halvlek han skulle vända sig. Och det duger inte riktigt.
Fredrik Törnqvist undrar, eller han tycker att vi släppte det faktum att Todd Cantwell följer Frida på Insta lite för fort senast. Så han vill veta vilka fler Premier League-spelare du har bland dina följare.
Ja, men han följer inte mig, det tror jag inte. Alltså han bara, det är en sån, det kan inte ni veta någonting om. Men det är en typisk killgrej att någon går in och så likar de 5 bilder i rad. Och jag vet inte om det är för att få uppmärksamhet. Jag har aldrig fattat det riktigt. Alltså jag tycker det är onormalt beteende. Men i vilket fall så...
Men han gjorde det.
Ja, det där kan hända.
Det där kan hända. Det är en fyrspaltare borta i England på det här.
Ja, men då tycker jag det är väl mer liksom rätt på det och liksom höra av sig i så fall. Alltså då behöver man inte lika... Varför ska han lika bilder? Alltså jag förstår inte. Nej. Men det, fotbollsspelare är ju ett speciellt släkte, så mycket kan jag säga i alla fall. Man har varit med om ett och annat.
Ja. Och Todd Cantwell är ju mycket riktigt fotbollsspelare. Rask undrar: kan Simeone vara ett namn för Arsenal? Ja,
men det är klart han kan vara en av världens bästa tränare, så det är klart han kan vara det. Sen tror jag inte truppen kanske är Simeone kompatibel, men å andra sidan skulle han komma in så skulle han säkert vilja bygga om den och göra det under 2 transferfönster ganska fort och få sin prägel på laget. Men det är klart att, herregud, det är klart att det skulle vara ett namn för dem om de kan få loss honom, men jag tror inte de får loss honom.
Nej. När jag såg att det snurrade ett rykte om att det var att han hade shortlistats av Arsenal styrelsen. Men det kan de ju göra hur mycket de vill, tror jag. Även Brendan Rodgers har ju nämnts ganska mycket till Arsenal. Han fick ju frågan också på sin presskonferens inför veckans match här. Och han sa väl inte rakt ut att nej, det är inte aktuellt.
Han sa att han har en klausul i kontraktet som gör att han minst han kan köpa loss. Så han öppnade ju snarare för att liksom Leicester får se till att hålla i honom. Sen tror jag inte han tillade väl att all hans fokus var på Leicester. Det vore väl lite märklig timing om han skulle byta klubb just nu när det går så bra.
Det kan man ju verkligen tycka. Jimmy Stråle undrar, Pellegrino eller Silva, vem får gå först?
Silva, definitivt, tror jag. Eller jag vet inte.
Pellegrino har väl ändå lite mandat kvar. Den där segern mot Chelsea tror jag satt på rätt ställe.
Ja, men jag tror också det faktiskt. Sen har ju West Ham haft, dels alltså målvaktsbekymret har nog jäckat dem extremt mycket. Mycket mer än vad man har trott. Så jag tror att Pellegrino, han får nog några chanser till.
LI undrar, tyder senaste matchen mot Everton på att Klopp kommer försöka byta mer till en 4-2-3-1 i framtiden som han brukade ha i Dortmund? Om jag minns rätt så körde han också så i början av förra säsongen när Liverpool knappt förlorade en match då heller. Och det stämmer ju, Liverpool spelade ju 4-2-3-1 under ganska lång period under förra hösten.
Gjorde han inte det i början? Han började ju med julgran, vet jag, att det var första matchen i Liverpool. Den allra första
matchen. Allra första matchen,
mot Tottenham. Men sen var det inte en del 4-2-3-1 när Coutinho fanns där?
Det är möjligt att det var. Jo, det var det nog. Men sen så hittade han 4-3-3 då.
Precis,
säsongen därefter.
Det känns som the Liverpool way just nu. Jag är inte säker på att det blir en övergång till 4-2-3-1.
Nej, jag har en liten teori om att Kanté, eller vad säger Kanté?
Oj, freudiansk felsägning.
Ja, verkligen. Tappar jag namnet där.
Men han som du tappar namnet på, han vore ett bra tillskott.
Mittfältaren som knappt har spelat, Naby Keita.
Ja, Keita.
Han faktiskt köptes in för och var tänkt i en 4-2-3-1 att Klopp såg honom som en utav två i ett sånt
en sittande roll bredvid Fabinho.
En sittande roll, liksom lite kanteroll med,
ja, men det kan man ju se framför
med,
sig
med bättre fötter.
Absolut.
Och att, ja, men det kan man se. Alla skador på honom och att han inte har lyckats liksom etablera sig i laget har gjort att Klopp ändå har valt att fortsätta med 4-3-3 så länge.
Det är väl lite samma sak med Shaqiri, va? Man trodde att han skulle få en lite större roll, men det blev aldrig så eftersom att det blev 4-3-3 och då var vi lite kört för honom.
Han har egentligen bara spelat Shaqiri när han har spelat 4-2-3-1. Och då har Shaqiri spelat till höger, precis som han gjorde igår när han startade. Och under förra säsongen, de matcherna han spelade 4-2-3-1, då var det ju Salah längst fram, Shaqiri till höger och Firmino som droppade då i nummer 10 där Lallana spelade igår då. Ja, vi ska väl se ifall vi kan... vi tar en sista. Filip Engdahl undrar, vilka spelare tänker Kalle ta med sig från Barça B till Västerås?
Ja, om vi ändå kunde göra det. Det är ju helt otroligt vilka spelare det finns i tredje ligan i Spanien. Och då kan jag säga att det blir svårjobbat om vi ska lyfta Araujo, mittbacken där från Uruguay, som de köpte in för 35 miljoner och skrev femårskontrakt med. Det blir svårt om vi ska lyfta den här Saverio på kanten där, som jag tror kommer att figurera i Barcelonas A-lag snart. Eller han Push på mitten där, som de säger den största talangen från La Masia sen Thiago. Så att jag tror att det blir nog svårjobbat.
Ja, jag tror dig.
De var ganska bra de spelarna. Så mycket kan jag säga.
Ja, jag förstår det. Ni har några fina spelare i Västerås också. Jag är helt säker på.
Det finns det.
Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat. Tack Kalle, tack Frida för att ni var med idag. Vi är tillbaka i början på nästa vecka igen. Håll lite extra utkik också för att det eventuellt kommer dyka upp några Premier League-specialer här för Aftonbladet Plus. Ett litet öga kan man hålla på skärmen efter det. Som sagt, tack för att ni har lyssnat, på återhörande.